24 mars 1990, Litauen.
En sovjetisk militärkolonn körde i morse genom Litauens huvudstad Vilnius. Enligt en talesman för folkfronten passerade omkring 100 stridsvagnar och pansarfordon det litauiska parlamentet. Igår kväll uppges Sovjetunionen också ha förstärkt sina trupper i republiken som befarar att sovjetiskt militärt ingripande för att hejda Litauens självständighet. Enligt diplomatiska källor i Moskva har flera västambassader uppmanats att sända sina diplomater i Litauen till andra delar av Sovjetunionen. Samtidigt förbjöd de sovjetiska myndigheterna utländska journalister att resa till Litauen. Statsminister Ingvar Carlsson säger i ett uttalande att den svenska regeringen är enig i uppfattningen att Litauens självständighet måste lösas med politiska medel och att inga otillbörliga påtryckningar får förekomma.
Ja, vad vi uttalar här, det är vårt stöd för de baltiska folkens möjligheter att påverka sin ekonomiska utveckling, att få leva i ökad frihet och demokrati. Och det är för oss ganska självklart att var helst människor i världen kämpar för sån frihet, så stöder vi det. Och det här är ju dessutom i vår geografiska närhet.
Men ett sånt här uttalande att ett annat land inte ska tillgripa militära medel tillhör väl inte precis de diplomatiska rutinerna?
Nej, det gör det inte. Men det har ju spekulerats i detta. Och företrädare för Sovjetunionen har blivit direkt tillfrågade på den här punkten. Och då har vi tagit fasta på de uttalandena, vilket vi tror är viktigt och riktigt att göra.
Statsminister Ingvar Carlsson intervjuad i Wien av Herman Meltzer.
USA varnar återigen Sovjetunionen för att använda våld mot litauerna. För andra dagen i rad gjorde igår kväll USAs president George Bush ett uttalande till stöd för Litauen och dess strävan efter självständighet. Danmark och Island har också uttryckt starkt stöd för Litauen. Den danske statsministern sa igår kväll att Danmark aldrig kan erkänna att Sovjet har besatt de baltiska staterna.
Och här en rapport, eller två rapporter, från Litauen som tydligt bevisar Sovjets menande och görande. Sovjet sviker som vanligt. 26 och 27 mars 1990.
Det ser ut som om det har skett ett genombrott i natt. Och det ser ut som vi nu har passerat den mest farliga perioden för en mycket nöjd Romualdas Ozolas, Litauens vice premiärminister. Detta strax efter att han har avslutat sitt första möte med den sovjetiska arméns representanter i den i natt bildade koordinationskommittén. Det här är ett första steg till den första förberedande förhandlingen med Moskva, sa Ozolas. Vid mötet kom parterna överens om att informera varandra om alla aktiviteter i förväg. Med andra ord ser det ut som om militären och Kreml, enligt Ozolas, lovat att sluta med militära övningar utan att informera litauerna först. Dessutom sa vice premiärminister Ozolas, utan att närmare vilja precisera det, att Litauens ledning måste vara försiktiga framöver i fråga om hur man ska hantera de 400 registrerade desertörerna från den sovjetiska armén. Imorgon fortsätter samtalen i koordinationskommittén. Då kommer kanske de här frågorna att redas ut ännu mer. Men som det ser ut just nu alltså, så är faran för ett militärt ingripande minimal. Vladislav Savic, Vilnius.
Och så nästa natt.
Det kommer alltså uppgifter om att den sovjetiska krigsmakten har ingripit mot desertörer i Litauen. Det ska ha varit fallskärmsjägare i Vilnius som gått till aktion tidigt i morse. Här är en rapport från vår utsände Vladislav Savic.
Strax innan gryningen, klockan 3 i morse, stormade sovjetiska fallskärmsjägare en mentalavdelning vid sjukhuset i Nya Vilnius, en förstad till Vilnius. Där 38 unga litauer sökt skydd sedan de deserterat från den sovjetiska militärmakten. Det blir den första blodiga sammanstötningen i konflikten mellan Litauen och Moskva sedan desertörerna och fallskärmsjägarna hamnat i slagsmål. Vittnen berättar om blodspår i trappuppgången efter knytnävsslagsmålet. Fallskärmsjägarna belägarna grep enligt samma uppgifter 24 av desertörerna. 14 lyckades komma undan. Igår gick den nya tidsfristen ut för de 400 desertörer som registrerat sig officiellt som desertörer. Men enligt Folkfronten Sajudis handlar det totalt om 3000 desertörer i hela Litauen som nu uppenbarligen jagats fram ur sina gömställen. När jag besökte desertörerna vid mentalavdelningen i förrgår såg jag 26 20-åringar som då var vid gott mot. Sovjetarmén kommer knappast att försöka ta oss eftersom sjukhuset tillhör Röda Korset, sade de då. Redan under gårdagskvällen kunde man förstå att något var på gång. Tidigare under dagen talade Litauens vice premiärminister Romualdas Ozolas om att samtalen som inleds med militären var ett genombrott i nervkriget med Moskva. Men sen på eftermiddagen cirklade återigen en helikopter över parlamentsbyggnaden i Vilnius och kastade ner flygblad. Man uppmanade alla att delta i den demonstration som de ryskspråkiga minoriteternas organisation Medinsko planerar hålla i eftermiddag. I flygbladen stod bland annat att läsa: om ni är emot de som vill kränka er frihet, er ära och era liv, kom till det här mötet. Sent igår kväll talade så Litauens president Vytautas Landsbergis direkt i tv, och detta för ovanlighetens skull på ryska. Han uppmanade de ryskspråkiga grupperna att avstå från demonstrationen genom att säga: tänk på att ni blir utnyttjade. Vladislav Savic, Vilnius.
Centrala nyhetsmedia här i Moskva har ännu inte omnämnt eller kommenterat gripandet av de litauiska desertörerna. För den sovjetiska armén och de sovjetiska myndigheterna blir desertering ett allt vanligare problem, och det är framförallt ungdomar från de baltiska republikerna och från de kaukasiska republikerna som lämnar sina förläggningar, oftast långt hemifrån, och reser hem.
Och så en rapport från Sydafrika den 27 mars 1990.
Och så Sydafrika. Över 20 sydafrikaner dödades igår när polis sköt skarpt mot demonstranter i en kåkstad söder om Johannesburg. En rapport från vår Afrika-korrespondent.
Det började som en fredlig marsch med tusentals deltagare från det svarta bostadsområdet Sebokeng, cirka 6 mil söder om Johannesburg i den så kallade valtriangeln. Och från den näraliggande Sharpeville, platsen för massaken 1960, då 69 människor sköts till döds. Protestmarschen, som myndigheterna inte hade givit något tillstånd till, var en protest mot höga hyror, undermålig skolutbildning och usel kommunal service i de svarta gettoområdena i valtriangeln. De demonstrerande hade enligt uppgifter planerat att marschera till det regerande nationalistpartiets lokala högkvarter i den näraliggande staden för vita, Vereeniging, för att protestera mot den dåliga bostads- och utbildningssituationen, men stoppades alltså av polisen. En talesman för det sjukhus dit de dödade och nära 400 skadade fördes, de flesta med skottskador, uppgav att polisen hade öppnat eld utan att några allvarligare provokationer hade förekommit. Många uppges ha blivit skjutna bakifrån, något som inte minst för tanken till händelseförloppet för 30 år sedan i Sharpeville. Jag reste för en dryg vecka sedan runt i området kring Sebokeng och besökte Sharpeville, där levnadsförhållandena knappast har förbättrats sedan massaken 1960. Otåligheten och ilskan över bristen på förbättringar var påtaglig. Och när nu locket har lyfts lite i Sydafrika kommer den här frustrationen mer och mer till uttryck. Sharpeville utgjorde en beklämmande syn med sophögar överallt mellan de tätt liggande husen. Inga myndigheter befattar sig med renhållningen. Och situationen i de andra områdena i trakten är knappast bättre. Den sydafrikanske ministern för lag och ordning, Adrian Flock, talar nu om att skärpa polisövervakningen ytterligare i oroliga områden över hela landet. Svåra sammanstötningar har rapporterats bland annat från Natal, där dödsoffer också har krävts. Men anti-apartheidrörelsen MDM, Mass Democratic Movement, har uppmanat myndigheterna att dra bort polisstyrkorna från Sebokeng och andra områden för svarta. Polisens närvaro och agerande förvärrade situationen, säger man. Bertil Romelsson, Harare.
Och Bengt Herner, under 5 år Riksradions Afrika-korrespondent, är med oss i Morgonekostudion nu. Bengt, samtidigt som de här rapporterna om brutala polisingripanden med dödsskjutningar som följd kommer, så förbereder man ju ändå samtalen mellan regeringen och ledarna för befrielserörelsen ANC. Hur tror du att det kommer gå med det nu?
Ja, de här
första samtalen, de historiska samtalen mellan ANC och regeringen de Klerk ska då inledas den 11 april, är det meningen. Och jag tror nog inte att det här äventyrar just de samtalen som är ett slags förberedande samtal inför de förhandlingar som så småningom ska komma om en ny konstitution för Sydafrika. Men för processen på längre sikt, om våldet fortsätter, om det svartas oro fortsätter och om polisbrutaliteten fortsätter så som det nu har demonstrerats, så klart att det är oroande, därför att dels så stärker det svartas oro den vita extremhögern som då får vatten på sin kvarn och kan säga att se här hur det går nu när vi börjar släppa på förtrycket. Och jag tror också att det finns en risk att polisvåldet, om det inte kan hållas i schack, stärker de radikala svarta, de svarta grupperna som kan säga är nästan i opposition till ANC, som kan anklaga ANC för att sälja ut sig och de svarta genom att gå in i förhandlingar med...
Fortsätta den väpnade kampen utan kompromisser?
Ja, det finns ju en hel generation svarta ungdomar som inte har sett något annat mål än att tåga mot Pretoria med vapen i hand och som ska omskolas till en tanke att förhandla med regeringen och finna fredliga lösningar på konflikten i Sydafrika. Och jag tror att just det här uttrycket för polisvåld kan stärka dem i deras opposition till just fredliga lösningar.
Den 27 mars 1990. Här är ett strålande exempel på hur en socialdemokratisk utrikesminister agerar och uttalar sig, eller kanske rättare sagt inte agerar. Gång på gång råkar utrikesminister Sten Andersson i konflikt med journalister. Här är ett exempel.
Ja, utrikesminister Sten Andersson, nu har ju det hänt som alla fruktat i Litauen, och Litauens president Landsbergis vädjar om hjälp från väst. Har du någon hjälp att erbjuda?
Vad är det som har hänt som alla fruktar?
Ja, att Sovjet har gått in med militär och de har gripit desertörer på sjukhus.
Ja, det jag vill varna för att allt det som överdrivs. Jag har den uppfattningen att allt våld som användes kan leda till ökat våld. Och det här som har skett inger oro, men man ska akta sig för att gripas av någon panik eller övertolka det. Det är ju så att Sovjetunionen betraktar Litauen som en del av Sovjetunionen, och följaktligen enligt deras syn så är de här soldaterna underställda sovjetisk lag. Och då får det helt andra proportioner, men det är illa nog det som har skett.
De har också ockuperat centralkommittén.
Ja, det är också lika obegripligt. Det är alltid en risk att våld föder våld. Så det visst inger det oro. Men man ska inte övertolka det.
President Landsbergis vädjar som sagt om hjälp. Har du någon hjälp att erbjuda?
Ja, den hjälp han kan ge, den är vi beredda att ge. Vi har ju, Ingvar Carlsson har ju skrivit till sin sovjetiske kollega Ryzhkov och vädjat om att man inte ska använda militärt våld. Jag har talat med den vice utrikesministern och jag har haft representanter för ambassaden upp och framhållit samma sak. Och det är vad vi kan göra.
Andres Kyng skriver i Svenska Dagbladet idag.
Jag vill inte yttra mig om vad han skriver i Svenska Dagbladet idag. En mera infam och lögnaktig artikel har jag inte läst, så den vill jag inte befatta mig med.
Men du måste i alla fall kommentera.
Nej, jag vill inte kommentera den.
Nej.
Den är inte värd det.
Så du menar att det är bara lögn som står i den artikeln?
Det mesta är lögn, ja.
Har du sagt att det är bara små minoriteter?
Nej,
eller
det har jag aldrig gjort. Jag hade ett sammanträde med premiärminister och president och den som nu är premiärminister, som jag inte kommer ihåg namnet på för tillfället, som tillhörde Sajudis. De uppgav att det var alltså Brasavska som uppgav att det var en minoritet som ville ha direkt självständighet. Det sa jag till pressfolket att det vill jag kolla först med Landsbergis som jag skulle träffa strax efteråt. Så jag har inte gjort något sånt uttalande. Det är en, men bara en av de lögner som han sprider.
Men är det, är det en lögn också att han säger att Estlands UD gapskrattade när ditt namn nämndes?
Det vet jag ingenting om. Det beror på hur han har nämnt det. Jag tror de jag har träffat, då, alltså, om jag ska vara riktigt uppriktig, det Sverige har gjort för att stödja esternas och letternas och litauernas strävan till självbestämmande, det ger ingen anledning till sådana gapskratt, utan det är ju ger anledning till de uppskattande ord som jag har tagit del av. Det är bara okunnighet eller illvilja som leder till det som står i den artikeln. Så den vill jag inte tala om mer.
Vad ska den svenska regeringen göra nu då?
Ja, vi fortsätter att på allt sätt hävda litauernas, esternas och letternas rätt till självbestämmande. Och vi står på väldigt stabil folkrättslig grund. Alltså varje folks rätt till självbestämmande. Sen finns det en politisk dimension, nämligen Helsingforsdokumentet som alla länder har skrivit under och som säger att en frigörelse av det här slaget ska ske med fredliga medel och efter överenskommelse. På den grunden står vi, på den grunden agerar vi.
Igår sa du i ditt tal att det är viktigt att inte provocera Sovjet. Vad menade du med det?
Jag sa att ni är så förfärligt slarviga. Jag sa aldrig att det gällde att vi inte skulle provocera Sovjet. Jag sa att ingen av oss får, varken jag eller partierna eller de som fanns framför mig eller Gorbachev eller några litauiska eller baltiska ledare får ägna sig åt en verksamhet eller göra uttalanden som kan provocera enskilda grupper i våra egna länder eller föranleda uttalanden eller gärningar som i sin tur kan störa processen. Det där är redan avklarat med TT som skickade den felaktiga uppgiften. Om ni tar del av det de har sänt ut så blir det alldeles klarlagt.
Så du verkar som om du känner dig utsatt för en mängd olika felaktiga påhopp?
Ja, det gör jag. Okunniga och illvilliga omväxlande, ja.
Så det är inte särskilt roligt att vara utrikesminister nu?
Jag tycker det är väldigt roligt att vara utrikesminister så länge jag får ägna mig åt utrikespolitik och inte den inrikes utrikespolitik som kung och andra ägnar sig åt, ja.
Och Litauen igen den 27 mars 1990.
Och i Moskva finns fortfarande mycket lite förståelse för Litauens självständighetskamp och nu kommer också alla utländska journalister att tvingas lämna Litauen.
Så är det då ett faktum, det som litauerna har fruktat. Utländska journalister uppmanas idag av det sovjetiska utrikesdepartementet att lämna Litauen när deras viseringar går ut. Det här betyder alltså att Vilnius nu långsamt kommer att tömmas på journalister så att litauerna kanske redan i nästa vecka står där ensamma mot den sovjetiska armén. Västerländska politiska bedömare här i Moskva ställer sig också undrande till den sovjetiske försvarsministern Dmitrij Jasovs försäkran i Paris att inga militära ingripanden skett i Litauen. Och detta sägs alltså samma dag som partihögkvarteret i Vilnius intogs av sovjetiska soldater. Den sovjetiska officiella nyhetsbyrån TASS hade i sitt referat inte med det uttalandet av Jasov. Några tidningsartiklar som tar Litauens parti står inte att finna här i Moskva. Däremot artiklar om hur eländigt det var i Litauen på 20- och 30-talet samt intervjuer med olika politiker, finska kommunister och västtyska socialdemokrater som fördömer Litauens agerande. En återkommande rubrik är Vägen till ingenstans. Den rubriken avslöjar ganska väl Moskvas syn på den litauiska självständighetsförklaringen. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
Den 28 mars 1990, Sverige, Volvo, följer konjunkturen i Sverige och skär ner tillverkning.
Det här är Morgonekot som ska berätta om de nya kraftiga neddragningarna i produktionen som Volvo personvagnar alltså tvingas till. Cirka 4 000 bilar mindre än planerat ska Volvo nu bygga under 1990 är det meningen. Det betyder neddragningar vid Torslandaverken i Göteborg och vid fabriken i Kalmar. Vi har talat med Nils Sjösten som informationschef på Volvo personvagnar om anledningen till det här.
Ja, vi gör nu några ytterligare anpassningar utav våra lager och det kommer bland annat att beröra Torslandaverken där vi tar ner med cirka 2200 vagnar.
Och i Kalmar?
Kalmar handlar det om drygt 600 bilar.
Varför drar ni bara ner på produktionen i Sverige och inte utomlands?
Ja, det är alltså frågan om balanseringar. Det är mera produktionstekniska orsaker till att det har blivit i Torslanda. Och detta ska vi väl säga också bara berör vår 740-vagn i Torslanda.
Det är den som går dåligt?
Ja, går dåligt. Det går tungt. Vi säljer en aning färre än vad vi gör under förra året. Men vi håller fortfarande relativt väl upp siffrorna.
Det här nu att ni drar ner på produktionen, vad kommer det att innebära för era underleverantörer då? De har ju redan svåra tider idag.
Ja, det är klart att de kommer att påverkas. Det är tungt och jobbigt för bilindustrin just nu. Och vi ser ju, om vi tittar på den svenska marknaden, så är det ju inte särskilt stimulerande det som sker här med den höga räntenivån och med tjänstebilsbeskattning och med de höga bensinpriserna som du känner till. Va? Det är tufft i Europa och Norden har du ett allmänt kärvt ekonomiskt klimat också. Så det är klart att det kan ju bli så att vi ytterligare måste göra anpassningar, men som sagt, det vill jag inte spekulera i.
Nils Sjösten, informationschef på Volvo personvagnar, var det intervjuad av Lena Bejerot. Vi har talat med en av experterna på svensk konjunkturutveckling också, Lillemor Thalin vid Handelsbanken, som säger att det är de höga priserna i landet som ger bilindustrin problem.
Det kan vara ett av flera tecken på att kostnadstrycket i Sverige nu håller på att slå även mot den svenska produktionen. Saab har ju redan tidigare meddelat sina underleverantörer att de måste sänka priserna. Och det betraktade underleverantörerna som en ganska svårt krav naturligtvis eftersom kostnaderna stiger. Och det här kan ju vara ett tecken på att det stora Volvo nu håller på att försöka anpassa sig till att konjunkturen i utlandet just för bilar håller på att svalna av. Men också att vi har en kostnadsnivå i Sverige som gör försäljningsmöjligheterna mindre.
Bilindustrin är normalt ingen motor för konjunkturutvecklingen, men i det här fallet finns sådana effekter. Och det kommer att slå hårt mot den svenska storindustrins underleverantörer, menar Lillemor Thalin. Och hon tvivlar inte på att den ekonomiska krisen nu närmar sig i Sverige.
Jag tror att den är i stort sett nästan oundviklig nu. Därför att kostnadsutvecklingen återigen är det stora problemet. Och den kan man inte hejda under 1990 och knappast under 1991. Och det gör att så småningom så kommer flera sådana här rapporter om permitteringar och neddragningar. Och arbetslösheten kommer då att öka trots att regeringen naturligtvis har ansträngningarna och ambitionen att försöka hålla det hela nere. Men jag tror inte att det går att undvika det.
Hur djup kommer den att bli?
Ja, det beror väldigt mycket på hur man bemöter det hela. Det finns en risk att den kan bli både långdragen, segdragen och ganska djup. Men det beror på egentligen hur den ekonomiska politiken utformas under det närmaste året. Låter man det hela gå som det gör nu utan motåtgärder i finanspolitiken, då tror jag att risken finns att det blir en ganska långdragen krissituation.
Så alltså Lillemor Thalin, ekonom på Handelsbanken, intervjuad av Anna Larsson.
den 29 mars 1990. Efterdyningar av vår utrikesminister Anderssons pladder angående Litauen.
Det här är morgonekot. Klockan är precis 6:05 och nu ska vi lyssna på den litauiska presidenten Vytautas Landsbergis hårda angrepp igår kväll på den svenska utrikespolitiken och Sveriges utrikesminister.
Comparison between the Senate and Panama. It's scandal.
Sverige har intagit en väldigt konstig position och den ändras hela tiden. Den är svag och föränderlig och mycket felaktig. Jämförelsen mellan Litauen och Panama är en skandal, sa den litauiske presidenten Vytautas Landsbergis direkt efter den internationella presskonferensen där Sverige blev offentligt utskällt. Det är Sten Anderssons uttalande i tisdag som Landsbergis var minst sagt irriterad på. Sten Andersson sa till TT: jag kan förstå litauernas otålighet, men de har med en stormakt att göra. Och Sovjet har trots allt visat ett maner som ingen stormakt har gjort tidigare. Ta USA och Panama till exempel, sa alltså Sten Andersson. Det uttalandet visar att Sverige står i mycket stark beroendeställning gentemot Moskvas och Litauens president. Och för att förtydliga detta säger Landsbergis:
pro moskovitin position. What is your message to Sweden now? To have positions, not for government, for Sweden people.
Pro moskovitisk position. Och på frågan om vilket meddelande Landsbergis sa till Sverige nu svarar han att inte en ställning, inte för den svenska regeringen utan för det svenska folket. Att inte en klar stark ställning för Sveriges bästa, inte för vårt bästa, sa Landsbergis och fortsatte:
for the best of all region of Baltic countries and Baltoskandia, for future Baltoskandia.
För hela den här regionens bästa, för Baltoskandia, för Baltoskandias framtid, sa Landsbergis som därmed infört ett nytt begrepp. Avslutningsvis tillade Landsbergis, som för att mildra kritiken mot de svenska socialdemokraterna: jag är förvånad inte bara av de svenska socialdemokraterna utan också av socialdemokraterna i andra länder på deras konservatism som står i sådan kontrast i namnet socialdemokrati. Vladislav Savic, Vilnius.
Och vad svarar nu utrikesminister Sten Andersson på kritiken från president Landsbergis i Litauen? Ja, det fick vi veta igår kväll efter utrikesnämndens sammanträde om läget i Baltikum. Och då avslöjade Sten Andersson också att Sverige har förmedlat kontakter mellan Litauen och Mikhail Gorbachevs utrikespolitiska rådgivare Vadim Zagladin.
Det är så att idag vid lunchtid så träffade den svenska ambassadören Landsbergis närmaste man, vicepresidenten, och en av parlamentarikerna från Litauen. Och på uppmaning av dem så framförde han önskemål om kontakter till Zagladin. Detta är bara ett exempel på att Sverige spelar en mycket aktiv roll för att etablera kontakter mellan Litauen och Sovjetledningen.
Vår utsände i Vilnius, han har intervjuat Landsbergis idag. Ja. Och han säger, och Landsbergis, efter din intervju i TT-intervju, så säger Landsbergis att detta är undfallenhet och beroende av Moskva. Han talar om
Då är det inte Landsbergis så särskilt väl orienterad, men han blir väl det då han talar med sin vicepresident.
Landsbergis säger att Sverige hela tiden ändrar sig och att han blir förvirrad av det.
Landsbergis fel. Vi har fört en mycket konsekvent politik och mycket aktiv politik. Jag vet ju nu vad han tycker. Vi har varit aktivare än andra länder, kommer att fortsätta att vara det. Och vi följer en väldigt konsekvent linje. Jag tror till och med
att jämföra med Panama kallar han för skandal.
Ja, nu vet han nog inte riktigt vad han uttalar sig på för grund.
Efter att ha hört utrikesnämnden igår kväll så kunde statsminister Ingvar Carlsson läsa upp ett uttalande om den svenska synen på situationen i Litauen. Och enligt uttalandet har Litauen en legitim rätt till nationellt självbestämmande genom bildandet av en egen självständig stat. De problem som finns fram till statsbildningen måste lösas med politiska medel, genom förhandlingar och utan otillbörliga påtryckningar. Våld och hot är oacceptabelt. Och de ingripanden som skett av sovjetisk militär riskerar enligt uttalandet att förvärra läget i Litauen. Ingvar Carlsson beklagar också de inskränkningar som aviserats för utländska journalister och diplomater. Sverige kommer dessutom att verka för att baltiska parlamentariker ska kunna komma hit på besök. Med det här uttalandet la Ingvar Carlsson locket på det som skulle ha kunnat blivit en inrikespolitisk strid om Litauen. Sten Anderssons TT-intervju, där han bland annat jämförde Sovjetunionens agerande med USA:s invasion av Panama, väckte ju också starka känslor hos såväl Folkpartiet som Moderaterna. Inte bara hos Litauens president Landsbergis alltså. Men efter utrikesnämnden igår kväll var Moderaternas partiordförande Carl Bildt nöjd.
Jag instämmer i det uttalande som statsministern gör. Jag...
Så det här, de senaste turerna kring Sten Anderssons uttalande, det är överspelat nu. Det blir ingen inrikesstrid.